De är med andra ord alltid på plats och håller koll, även i fredstid. Johan Granholm vid Försvarshögskolan.
Så även innan hemvärnet är aktiverat så finns det då 25 000 människor som dagligen funderar på vad som händer i deras omgivning och kan upptäcka det snabbt. Och då skickar den signalen uppåt och kanske då skulle få svaret, eller sannolikt skulle få svaret, att det är dags att aktivera det här hemvärnsförbandet och för att motverka det som händer.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Det här avsnittet släpper vi den 1 april 2025.
Och vill du höra mer om det här ämnet ska du lyssna på podden Beredskap. Ett avsnitt som släpptes i fjol som heter Hemvärnet. Först på plats vid ett angrepp. Tekniker för Gräns är Mats Jonsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.
Det här avsnittet publicerades igår 1 april. Och man kan alltid lyssna och följa det här programmet också, den här podden, i appen Sveriges Radio Play förstås. Sök bara på Gräns. Och det här är P1. Det är onsdag. Det är lunchtid. Klockan är 12.
Bevingat frö. Jag föddes förbryllad i gryningen då regnet upphör. Unik, ingen särskild, en fattig lapp i ett blomsterskjul. I gryningen då regnet upphör driver tingen kring och söker sin form. Jag såg pollen passera genom träden utan brådska, utan att äga något, inte ens vikt. Jag gav mig av och tog hela min värld med mig, svept i mitt eget kynne, tunt som en såpfilm. Och hela den dagen var jag ett vindburet öga. Jag kunde inte komma till ro, inte en sekund. Allt mer ofokuserad, snurrande genom trädgårdens sönderfallande kungarike. På väg ingenstans förnamn jag mig själv ur varje perspektiv. Jag var oerhörd, lik en grodd till en gitarr, en kryptisk form av sfärer och sladdar.
Thank you. För första gången har en diktsamling av den brittiska poeten Alice Oswald översatts till svenska. Det är hennes tredje bok, Woods etc. från 2005, som på svenska fått titeln Skog och så vidare. Det är bokförlaget Ymer som gett ut boken och Erik Bergqvist som översatt. Och det var också Erik Bergqvist som vi hörde läsa dikten Ett bevingat frö. Därefter spelade pianisten Arkady Volodos musik av Federico Mompou. Det var stycket Jeune fille au jardin ur verket Scène d'enfant.
Från Ann Lingebrant vidare till Lars Broström.
I Vetenskapsradion idag ska det handla om hur svindlande dyrt det är att rena miljön från evighetskemikalierna PFAS. Vår reporter Daniel Värjum har varit med i ett internationellt samarbete med journalister i 16 länder. De har tillsammans med forskare visat att för att rena bland annat vårt dricksvatten och förorenad mark från de här hälsofarliga kemikalierna, då landar notan på minst 1000 miljarder kronor i 20 år. Om en stund i Vetenskapsradion.
Och vad har ni i dagens sändningar av Talkshow och Studio 1?
I Talkshow i eftermiddag ska vi prata om matteböcker. Den allra första Liber Abaci gavs ut för 1223 år sedan. Vi har ju läst om svenska elevers svaga resultat i matematik och undrar om det hänger ihop med våra matteböcker. Det menar Andreas Ryve, professor i tillämpad matematik som tror sig ha en lösning på problemet och som skrivit en ny mattebok. Till Talkshow i eftermiddag kommer även Lisa Alexandrovna Sorina, den rysk-svenska författaren som just publicerat en ny bok efter den uppmärksammade debuten Imperiets barn. Vi får återfölja med till det svenska samhällets skuggsida och den parallella värld som de allra flesta av oss väljer att inte låtsas om, men den finns där, befolkad av människor av kött och blod. I Lisas bok träder de fram. Sen ska vi prata om världens största stadsdel helt i trä. 25 kvarter, 250 000 kvadratmeter och det här bygget har nyss påbörjats och pågår precis utanför Stockholm. Varifrån kommer alla träd? När slutade vi bygga med trä och vilka är de bästa träslagen? Vi ska prata träd och trä i många minuter.
Vad spännande Jonas, och du apropå matematik så är det nog många som sitter runt om i världen och räknar på hur de stora amerikanska tullarna kommer slå mot just deras länder och industrier. Vi väntar ju på att Donald Trump ska presentera sitt stora nya tullpaket ikväll svensk tid. Liberation Day, befrielsedagen har han ju kallat det. Vi vet ju inte detaljerna riktigt än, oron är stor, vi har flera gäster med oss för att prata om detta. Sveriges allmännytta vill ha mer pengar för att kunna rusta upp svenska skyddsrum. De är ju i dåligt skick, många av dem. Svaret från ministern, gnäll. Det är fastighetsägarna som är ansvariga enligt lag och sköta det här underhållet. Skyll er själva om ni först nu inser det här ansvaret. Ungefär så resonerar ministern Carl-Oskar Bolin som möter allmännyttans vd i Studio 1 idag. Vi hoppas också på att få en intervju med en annan minister, nya jämställdhetsministern, liberalen Nina Larsson. Hon tar över efter att Paulina Brandberg och flera andra liberaler plötsligt lämnat sina poster. Vem är hon? Vad vill hon driva? Studio 1 med Helena Groll och Mikael Sjödell efter 4.
Matpriserna. 30% högre i butik. Politiker har dundrat att maten måste bli billig igen. Men kommer vi få billigare mat?
Nej, jag tror inte att vi kommer få billigare mat.
Den här prisnivån har vi för att stanna.
Tre kunniga personer från Livsmedelsföretagen, Lantbruksuniversitetet och Lantbrukarnas riksförbund förklarar varför priserna inte kommer sjunka. Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio Play.
Nu Vetenskapsradion med ett program som sändes första gången i mitten på januari.
Evighetskemikalierna PFAS används i allt från textilier, stekpannor, matförpackningar, brandsläckningsskum, elbilsbatterier och brett inom industrin. Men föroreningar av PFAS är hälsofarliga och svåra och dyra att sanera och rena. En internationell granskning där Vetenskapsradion medverkar visar att kostnaderna för att rena vatten, jord och mark från PFAS är enorma.
Ja, det är smått häpnadsväckande. Och det här är då en kostnad som direkt överförs till invånarna i Europa.
Att inte välja att rena dricksvatten, vad kommer det kosta samhället? Alltså, på något sätt vet man ju att folk blir sjuka av det här.
På något vis så bevisar det här bara behovet av att införa ett förbud mot PFAS och användning av PFAS i samhället. Och klarar vi inte av det så kommer ju det här bara ticka på.
Du lyssnar på Vetenskapsradion om skenande kostnader för att rena vatten och marker från evighetskemikalierna PFAS. Jag heter Marie-Louise Kristola. Daniel Värjö, Klotets reporter som medverkat i granskningen. Hej.
Hej Malou.
Ni har alltså undersökt kostnaderna för att rena dricksvatten, avloppsvatten och förorenad jord och mark från de här evighetskemikalierna PFAS. Vad har ni kommit fram till?
Att kostnaderna är astronomiska. I Europa kan det handla om allt ifrån 55 miljarder kronor till 1250 miljarder kronor per år, minst 20 år framåt, beroende på om utsläppen stoppas eller inte.
Okej, så om vi tar det här från början nu, Daniel. Vad är det PFAS kan ställa till med?
Ja, PFAS är ju oerhört starka, svårnedbrytbara och långlivade kemikalier. De klarar hetta, är vatten- och fettavvisande. Och de egenskaperna gör dem efterfrågade och finns och används i oerhört mycket. Men samtidigt så är ju konsekvensen att de föroreningar som kommit ut i miljön, de finns där under väldigt lång tid.
De finns också kvar hur länge som helst typ, och det är väl därför de kallas evighetskemikalier.
Ja, precis. Och de mest kända och välundersökta PFAS-ämnena som funnits i teflonpannor och brandsläckningsskum och impregnering bland annat, de har visat sig öka risken för lång rad sjukdomar, förhöjt kolesterol, försämrat immunförsvar och att vaccin funkar sämre, sköldkörtelsjukdomar, leversjukdomar och vissa cancerformer där testikelcancer och njurcancer har starka stöd i forskningen. Ämnena är hormonstörande och kan påverka reproduktionen.
Okej, så många konsekvenser kan det bli av de här ämnena alltså. Mm. Men berätta om granskningen då, Daniel.
Det är en europeisk granskning med 46 journalister i 16 länder som Vetenskapsradion medverkar i.
Mm.
Den leds av journalister på franska dagstidningen Le Monde, framförallt av Stéphane Aurel. Och hon blev utsedd till årets vetenskapsjournalist av den Europeiska federationen för vetenskapsjournalistik för att hon ledde den föregående granskningen Forever Pollution Project.
Mm.
Som kom fram till att det finns 23 000 platser i Europa som är bekräftat förorenade med PFAS.
Så det här är en sorts fortsättning på det alltså?
Precis. Och i projektet så samarbetar vi med forskare med olika expertområden för att kvalitetssäkra våra metoder och slutsatser.
Mm. Och nu har ni hållit på i över ett år. Och vad är det ni har fokuserat på den här gången?
Det är två delar. Den ena handlar om samhällets kostnader för PFAS. Hur mycket vi skattebetalare kan behöva betala för rening av dricksvatten, avloppsvatten och förorenade jordar.
Mm.
Och den andra delen är att vi har granskat industrins ansträngningar och argument för att påverka det förslag som finns i EU att begränsa alla över 10 000 PFAS-ämnen för att fortsätta producera och använda PFAS.
Så det är liksom själva lobbyverksamheten för att påverka politiker och beslutsfattare alltså?
Ja, precis.
Mm.
Nu tittar vi på priset vi får betala för att få bort de här evighetskemikalierna från vatten och mark bland annat.
Mm. Och det är en sanering som måste göras?
Ja, PFAS-halterna ökar i miljön och kemikalierna hamnar i bland annat i dricksvattnet som behöver renas för att klara de gränsvärden som satts.
Mm.
Och förslaget från fem länder, däribland Svenska kemikalieinspektionen, syftar till att begränsa användningen av PFAS, alla PFAS-ämnen, just för att minska utsläppen, eftersom det finns hälso- och miljörisker och för att ämnena är så svårnedbrytbara.
Mm. Och du har ju verkligen fått närkontakt med farorna kan man säga, för du har följt det som hände när boende i Kallinge i Blekinge förgiftades av PFAS.
Ja, och där finns invånare som har bland de högsta uppmätta halterna PFAS i blodet i världen.
PFAS-utsläppen kom då från Försvarsmaktens övningar med brandsläckningsskum in till grundvattentäkten där dricksvattnet togs ifrån.
Ja, och förgiftningen av dricksvattnet upptäcktes för 11 år sedan och med tiden så har ju fler blivit sjuka. Lolo Karlsson, hon har kämpat med flera olika sjukdomar och hon opererats för cancer i urinblåsan. och när jag träffade henne nu i november hade cancern kommit tillbaka och hon har opererats för andra gången. Och dessutom har en knuta växt i sköldkörteln som läkarna befarar kan utvecklas till en cancer.
Är det så här det ska se ut? Ska det komma med 2 år emellan? Eller hur ofta ska det bli? Eller blir det ännu värre nästa gång? Eller kommer det att sluta med att jag får en urinpåse på magen? Eller vad? Alltså, hur ska mitt liv se ut? Det känns ju som man vill inte känna det och man vill inte tänka det, att cancern har tagit ett grepp i min kropp. Liksom, men jag är ju heller inte giftfri, så det är klart att den har gjort det. Och det är en hemsk tanke att leva med faktiskt. Det är något som påverkar en psykiskt väldigt mycket. Som vill jag inte. För jag blir bara så arg. Jag vill inte vara ledsen och jag vill inte vara arg. Men det går inte att komma ifrån faktiskt. Och mina barn liksom. Den oron har man ju med. Vad fan ska de drabbas av?
Lolo Karlsson, hon har alltså sjukdomar som det finns en ökad risk för vid hög PFAS-exponering. Men samtidigt så går det inte att säga att en person har fått en sjukdom på grund av PFAS. Hon och den lokala PFAS-föreningen, de har drivit en rättsprocess för att få upprättelse. Och i december 2023 kom domen i högsta domstolen.
Nu kommer det! Ja,
kom igen nu.
Hur
händer
det?
Vi vann.
Jag vet inte. Högsta domstolen, domslut. Nu jävlar, håll i er nu. Med ändring av hovrättens dom.
Ja!
Otrolig känsla, verkligen. Alltså, vi hade fan rätt, alltså, vi hade rätt från början. Liksom.
Säger Herman Afzelius, ordförande PFAS-föreningen.
Så Lollo, Herman och de andra fick alltså rätt?
Ja, efter nästan 10 års kamp genom hela domstolsväsendet fick de 154 Kallingeborna i PFAS-föreningen rätt till skadestånd. PFAS-förgiftningen klassas som en personskada och dricksvattenproducenten Ronneby Miljöteknik är skadeståndsskyldigt. Och det här är en unik dom, inte bara i Sverige utan även i EU.
Okej, men det är inte slut där, va, eller hur, Daniel?
Nej, nu har ju nya processer börjat som handlar om hur stora skadestånden ska bli, hur mycket var och en ska få och också om vem som ska betala.
Mm.
Och det finns ju också drabbade på andra platser. Det är flera orter i USA och i Europa som också har drabbats av PFAS-utsläpp från industrier i de fallen.
Mm. Så här har vi ju priset som enskilda människor tvingas betala med sin hälsa. Men sen har vi priset som vi alla måste betala i pengar då för att få bort de här giftiga ämnena.
Det är kämpedyrt till att fjärna dem från vannkilder och siga vann och på jord. Vi också vet att kanske det ska komma att kosta mer i framtid.
Ja, det innebär enorma samhällskostnader att rena PFAS från dricksvatten och förorenad jord. Och vi vet att det kanske kommer att kosta ännu mer i framtiden. Det säger miljökemikern Hans-Peter Arp, professor vid Norska Tekniska och Naturvetenskapliga universitetet och Norska Geotekniska institutet som har varit med i granskningen och som beräknat kostnaderna. Så om vi tittar närmare då på vad ni har kommit fram till, Daniel, hur har ni egentligen gått tillväga?
Ja, vi har ju tagit fram siffror som inte finns sammanställda någonstans, så det här är helt nya, unika siffror.
Mm.
Och vi har samlat in uppgifter från hela Europa om kostnader för att rena dricksvatten, avloppsvatten och lakvatten från avfallsanläggningar och att sanera förorenad mark och vad det kostar också att förstöra PFAS i särskilda destruktionsanläggningar. Och sen har alltså forskare hjälpt oss att göra de här beräkningarna med vetenskapliga metoder.
Det låter som ett stort arbete och ni har tagit fram 2 olika scenarier också för kostnaderna.
Ja, och det ena scenariot, det handlar om att hantera de utsläpp som redan är gjorda.
Mm.
Och att rena dricksvatten från de mest kända PFAS-ämnena som till exempel PFOS och PFOA för att klara EUs vattendirektiv. Och det här scenariot utgår från att utsläppen av PFAS stoppas nu. Och då räknar vi med att 5% av dricksvattnet i EU behöver renas och att de mest förorenade områdena saneras och att lakvatten från avfallsanläggningar renas. För på soptippar och avfallsförbränningsanläggningar hamnar mycket PFAS till slut. Och det här är ju ett lågt, försiktigt räknat scenario.
Okej, och vad hamnar samhällskostnaden på i det här lågt räknade scenariot?
Ja, men på ungefär 4,8 miljarder euro per år i åtminstone 20 år framåt i EU, Norge, Island, Storbritannien och Schweiz. Alltså 55 miljarder kronor per år ungefär. Och för att jämföra det med något så är det mer än svenska statens budget för områdena klimat och miljö, kultur och migration.
Per år?
Ja.
Okej. Och sen har ni räknat på ett betydligt högre scenario.
Ja, och då handlar det om 110 miljarder euro per år, alltså över 1250 miljarder kronor, över en biljon kronor per år i EU och de här andra länderna. Och det motsvarar ju hela svenska statsbudgeten.
Så det är då vi hamnar i de här astronomiska beloppen som du sa i början.
Ja, precis. Och i det här scenariot så har vi också räknat utifrån 20 år framåt, men de här kostnaderna fortsätter så länge utsläppen fortsätter. Men på 20 år så är det hisnande 25 biljoner kronor.
Okej, så vad utgår ni ifrån i det här värsta scenariot?
Då utgår vi från att utsläppen fortsätter, alltså vad som händer om vi inte stoppar utsläppen.
Mm.
Och då behöver allt dricksvatten renas, för då har vi också räknat med att även mindre PFAS-ämnen som inte renas idag behöver renas. Det handlar om kortkedjiga ämnen som TFA, som är det ämne som finns i högst halter i miljön och i dricksvatten nu. Och det kräver också dyrare reningsmetoder.
Okej. Och ett sånt här totalt PFAS-gränsvärde diskuteras nu inom EU?
Ja, precis. Och i det här scenariot så räknar vi också in att avloppsvatten och avloppsslam behöver renas och att fler förorenade områden saneras och dessutom att all PFAS som renats och sanerats även destrueras så att det inte kommer tillbaka till miljön igen.
Men kostnaden för människors hälsa och vårdsystemet, och det tillkommer väl också?
Ja, och det har vi inte räknat in här. Och om man tar det och kostnader också för att bygga ut infrastruktur och anläggningar för att ha tillräcklig kapacitet att destruera PFAS, plus vad det kostar att förhindra utsläpp från industrins skorstenar, då blir kostnaden såklart betydligt större. Men det har varit svårt att räkna på och det har vi inte tagit med i den här granskningen.
Nej, alltså det låter ju som att det kan bli så dyrt att det blir svårt att klara ekonomiskt.
Ja, och den frågan lyfter också miljökemisten Hans-Peter Arp. Hur ska vi kunna finansiera detta? Vem ska stå för notan?
Mm.
Och han säger att det är betydligt billigare att hindra utsläppen från källorna, alltså från industrierna som producerar och använder PFAS och från brandsläckningsskum. Men allra billigast är att förbjuda eller använda så lite PFAS som det bara är möjligt, säger han.
Det bästa och billigaste strategi för samfundet är att undgå bruk och vid säker bruk i vart fall utsläpp av PFAS.
Och om vi inte renar dricksvattnet och våra jordar, då får vi högre kostnader på grund av sjukdomar, hälsoproblem och sjukvård. Cancerfallen kan öka och vi kan få färre barn till exempel, säger han.
Och Per Dahlhjelm, vd för Svenskt Vatten och president för Europeiska Vattenfederationen, Euro, han säger så här om kostnaderna.
Ja, det är smått häpnadsväckande. Och det här är då en kostnad som direkt överförs till invånarna i Europa. Istället för att ha åtgärder eller lägga de här kostnaderna på de som faktiskt förorenar.
Hur borde det vara?
Ja, precis så. Att förorenaren borde vara med och finansiera och bekosta. Och framförallt sluta med att använda den här typen av produkter i sina varor.
Så hittills har vi talat om kostnaderna för hela EU om vi skulle sanera PFAS. Mm. Men för Sverige då, Daniel, hur ser kostnaderna med PFAS ut hos oss?
Ja, siffrorna för Sverige hamnar på mellan 3,2 miljarder och 32 miljarder kronor per år de närmaste 20 åren i de här två olika scenarierna.
Så nu är det ju mycket siffror här, men ja. Alltså, ska man sätta det i ett sammanhang då, så är 32 miljarder kronor, det här värsta scenariot då, det är alltså mer än statens budget för klimat, miljö och migration.
Ja, och de här kostnaderna är också i linje med vad organisationen Svenskt Vatten har räknat med för att enbart rena dricksvatten vid de svenska vattenverken för att klara det här nya kraftigt sänkta gränsvärdet för PFAS. Och det här nya gränsvärdet börjar gälla vid nästa årsskifte och är 4 nanogram per liter, alltså 4 miljarddelar, några droppar i en simbassäng.
Vi bedömer att det kommer kosta Sverige 6 miljarder i investeringskostnader för att kunna nå det gränsvärdet. Sen kommer det tillkomma såklart en driftkostnad som ungefär kanske kommer ligga på 1 miljard per år.
Och lika mycket till beräknar Svenskt Vatten att det kostar om avloppsvatten ska renas, vilket inte finns krav på idag. Men ett nytt EU-direktiv handlar om att börja mäta och rena föroreningar som läkemedelsrester, mikroplaster och PFAS i avloppsvatten.
Så de här nya reglerna som kommer nu, de kommer verkligen att innebära stora kostnader. Men framåt då, om utsläppen av PFAS inte stoppas och dricksvattnet måste renas från fler såna här ämnen?
Ja, om mer vatten behöver renas och de här kortkedjiga PFAS också ska renas, då räknas Svenskt Vatten med ännu högre kostnader. För då krävs alltså dyrare reningsmetoder. Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten igen.
På något vis så bevisar det här bara behovet av att införa ett förbud mot PFAS och användning av PFAS i samhället. Och klarar vi inte av det så kommer ju det här bara ticka på.
Så vad görs redan idag då? Hur går det med reningen och saneringen av de här evighetskemikalierna?
Om vi pratar Sverige så när det gäller dricksvatten så görs det mycket. Mm. Men vad det gäller att rena avloppsvatten och avloppsslam från PFAS eller lakvatten från avfallsanläggningar så finns det bara några enstaka anläggningar som gör det i Sverige och det handlar oftast om pilotanläggningar. Och när det gäller förorenad mark så har till exempel Försvarsmakten inte börjat saneringen av kraftigt PFAS-förorenade områden än.
Okej, så vad skulle du säga Daniel Värje? Är vi bara i början på den här evighetskemikaliesaneringen?
Ja, och vi vet inte hur utvecklingen blir. Om det blir ett omfattande förbud mot alla PFAS eller om utsläppen fortsätter eller till och med ökar.
Mm. Och hur reagerade de i Kallinge på vad ni har kommit fram till i den här granskningen, Daniel?
Herman Afzelius, ordförande PFAS-föreningen i Kallinge, han menar att det bara stärker behovet av att PFAS förbjuds i EU.
Det är stora belopp det handlar om, men alternativet är ju än sämre om man inte gör någonting. Alltså det kommer ju kosta massa med pengar och massa lidande framförallt för de som drabbas av negativa hälsoeffekter på grund av gifter som vi har i samhället. Det är bedrövligt och det känns som att det är bara ett problem som bara växer. Och fan, det här måste man ju få koll på, vi har ju bara en planet.
Så alltså Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen i Kallinge. Tack Daniel Värje.
Tack Malou.
Det europeiska journalistprojektet Forever Lobbying Project har en hemsida som heter foreverpollution.eu och där kan du läsa om hur den här granskningen har gått till och lyssna också på del 2 av granskningen som handlar om kemiindustrins lobbyism och argumenten för att fortsätta producera och använda PFAS. Reporter var Daniel Värje i samarbete med bland andra Alexandra Pogorselska på Dagens ETC, Stéphane Aurel och Raphaël Aubert på Le Monde, Juridike Bersi på Reporters United. Producent Peter Normark, jag heter Marie-Louise Kristola.
Mer i det här ämnet efter två nyheterna idag i programmet Klotet. Och i P1-kultur klockan 1 får vi bland annat höra om yttrandefriheten i Turkiet under ökad press.
Har du känt att någonting känns fel i ditt underliv efter din förlossning?
Det finns en bebis, ett nytt liv, men kroppen fungerar inte som förr.
Det finns en tyngdkänsla i underlivet. Slidan känns öppen. Du kanske har svårt att tömma tarmen. Ditt sexliv har blivit påverkat.
Det här går att fixa. Hör Kropp och själ. Nytt hopp för dolda skador i underlivet. Tisdagar klockan 11 i P1 eller podden när du vill.
I Sveriges Radio Play, sök på Kropp.
Scenen. Podden med nytolkningar av Shakespeares klassiker.
Jag heter Hamlet. Jag är alkoholist. Jag menar galen. Det här är mitt vittnesmål. Jag ska få total ärlighet. Jag har inget att förlora.
Lyssna på Hamlet, En komisk tragedi i tre delar.
Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig, min son, men jag dog inte. Jag blev mördad.
Vad fan säger du?
Du hittar Scenen i appen Sveriges Radio Play.
Det är faktiskt en jävla skillnad.
Sveriges Radio P1 är det här. Klockan är 12:30.
Och här är lunchekot. Satsningar på specialistpsykiatrin ska ge fler vårdplatser. Många unga kvinnor säger att de utsatts för hot och våld på jobbet. Finland måste vara redo att återuppta politiska kontakter med Ryssland, säger landets president. Och spänd väntan på nya amerikanska handelstullar som ska presenteras ikväll. I Ekostudion, Alexander Ceylon-Lund. Ja, regeringen lägger 500 miljoner kronor i vårändringsbudgeten på satsningar inom specialistpsykiatrin. Det ska bland annat ge fler vårdplatser. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
Om det skulle vara så att bara våra pengar används till detta, så handlar det om över 100 extra platser. Men tanken är ju att regionerna ska få möjligheter att också prioritera fram egna resurser för detta, så att det ska kunna räcka till ett antal 100 platser runt om i landet.
Under förmiddagen presenterade regeringen ett förslag om en satsning på 500 miljoner kronor till den specialiserade psykiatriska vården. Detta till följd av att det idag är ett högt tryck på platserna inom psykiatrin, vilket gör att alla inte kan få tillgång till den vård de behöver, förklarar finansminister Elisabeth Svantesson.
Det är många människor som behöver hjälp och stöd som inte får det idag av olika skäl. Vi ser att vårdplatser minskar, och när behoven ökar och platser minskar så ser vi att här behöver vi göra mer.
Därför satsas 250 miljoner kronor på att öka antalet vårdplatser, vilket skulle leda till något mer än 100 nya platser. Det satsas även 200 miljoner kronor på självinläggning och 50 miljoner kronor på att övergången från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin ska fungera väl. Jakob Forssmed igen.
Vi vill öka antalet vårdplatser så att människor får plats och inte skrivs ut för tidigt. Vi vill att människor själva, innan krisen är ett faktum, ska ges makt och förtroende att kunna agera för att inte hamna i ett ingenmansland, och satsa därför på självvald inläggning. Och vi vill se en sömlös, flexibel övergång mellan BUP och vuxenpsykiatrin för att människor inte ska tappas bort.
Reporter Elsa Ivarsson. Socialdemokraternas ledning vill att karensavdraget vid sjukdom slopas. På partiets kongress i maj kommer den frågan tas upp om ett slopat karensavdrag för alla yrkesgrupper. En arbetsgrupp inom partiet har tagit fram det här förslaget som partistyrelsen nu ställer sig bakom. Partiledaren Magdalena Andersson säger att det är bråttom att genomföra det.
Man ska orka jobba ett helt yrkesliv utan att slita ut sig. Att kunna vara hemma när man är sjuk, det är en del av det. För oss så utgör ett avskaffat karensavdrag en viktig del av en modern och rättvis arbetslinje, som är bra för vanligt folk och därmed också är bra för Sverige.
Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Mer än var fjärde kvinna uppger att hon utsatts för hot eller våld på sin arbetsplats, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. 19-åriga Engla Zetterlund jobbar på ett café i Stockholm.
Nej, faktiskt inte. Många av mina kollegor som jag har jobbat med har berättat situationer när det har hänt. Saker som att de har fått hot eller att ordningsvakter behövt komma.
Rapporten som publiceras vartannat år bygger på svar från drygt 17 000 personer i olika branscher. Bland kvinnor mellan 16 och 29 år så svarar 26% att de utsatts för hot eller våld det senaste året, säger Lars Löv, chef för Arbetsmiljöverket.
Det vi har sett här är ju att unga kvinnor hamnar oftare i de situationer där de riskerar att hamna i det. Och det är ju en fråga om planering, arbetsledning och kanske också om hur man jobbar i olika branscher.
Också unga män drabbas, men något färre än kvinnor. 18% säger att de varit med om våldsamma eller hotfulla situationer på jobbet. Unga kvinnor uppger också oftare än unga män att de jobbar ensamma, att de saknar möjlighet att påverka sitt arbete och har mindre tid till återhämtning, säger Lars Löv.
Det är ju en fråga om hur vi organiserar och styr arbetet och hur vi också som samhälle väljer att förebygga risker.
Baristan Engla Zetterlund säger att hon själv aldrig varit med om hot eller våld i sitt jobb, men att återkommande kommentarer från manliga kafégäster är ett problem.
Fråga olämpliga saker och ja, men typ om man vill ta en öl efter jobbet och att man är så fin, och speciellt när man jobbar så tycker inte jag att det ska vara någonting man behöver oroa sig för eller bli utsatt för.
Reporter Mattias Plejel. Finland måste vara redo att ta upp de politiska kontakterna med Ryssland igen. Det säger president Alexander Stubb och får medhåll av erfarna diplomater i Finland.
Suomessa meidän pitää henkisesti valmistautua siihen, että suhteet avautuvat poliittisella tasolla jossain vaiheessa. Me emme pysty vielä tässä vaiheessa sanomaan.
Vi måste mentalt förbereda oss på att relationerna kommer att öppnas på politisk nivå vid någon tidpunkt. Vi kan inte säga exakt när, men ingenting ändrar den faktiska omständigheten att Ryssland kommer att vara vår granne nu och i framtiden, säger Finlands president Alexander Stubb på en presskonferens med finska medier. Enligt president Stubb har diskussionerna redan börjat på ett europeiskt plan, skriver Svenska Ylle. Och president Stubb konstaterar vidare att Finland har NATOs längsta landgräns till Ryssland. Uttalandet kom efter Stubbs långa resa som inleddes med frukost, golfrunda och lunch tillsammans med president Trump i lördags, följt av en mellanlandning i Storbritannien och möte med premiärminister Starmer i måndags. Efter Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina har Finland endast haft knapphändiga diplomatiska relationer. Nu handlar det om att återuppta politisk kontakt. Enligt Stubb finns det dock villkor. Dels hänger det på när Ryssland slutar kriga i Ukraina, och dels måste det ske koordinerat mellan europeiska länder. Och president Stubb får medhåll av flera seniora diplomater i Finland som Svenska Ylle har talat med. Synpunkterna handlar om att det krävs direkta kontakter för att få slut på kriget, och det måste ske via enskilda EU-länder eftersom varken USA eller Moskva vill förhandla med EU. De europeiska länderna kommer lämnas utanför om de bara sitter tysta, är den diplomatiska analysen. Carina Holmberg, Helsingfors.
Ryssland fortsätter att attackera och skada ukrainska energianläggningar, det skriver Ukrainas president Zelensky på plattformen X idag. Enligt Zelensky har ryska attacker i två regioner gjort 4 000 konsumenter strömlösa. Det är trots en överenskommelse mellan länderna och USA om en paus i attackerna mot energiinfrastruktur. Där är lunchekot i radions P1. Stockholmsbörsen har backat kraftigt hittills idag inför att USAs president Donald Trump ikväll väntas presentera nya omfattande handelstullar. Det är mot alla länder som enligt Trump har handelshinder mot USA. Och bakom Trumps ekonomiska politik finns en tydlig plan att sänka dollarns värde och flytta hem produktion till USA, säger Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB.
Tullarna är ett multiverktyg för honom, det vill säga att det är flera olika syften. Ett är att korrigera orättvisor, och det håller jag med om, för jag tycker vissa länder har hanterat USA på ett felaktigt sätt. Men sen är det också att hitta finansieringskälla till ett väldigt stort budgetunderskott. Det handlar också om att försöka då stärka amerikanska företag och få tillbaka tillverkning till USA. Och sen är det ju ett spelkort i förhandlingar.
Men han lutar sig ju ändå trots allt på några ekonomiska teorier. Vad är det han lutar sig mot?
Nej, men jag tror att det handlar om att han tycker att världen har varit allt för intresserad av amerikanska dollarn. Så dollarn har stärkts, och det tycker han då har gjort att amerikansk industri har tappat konkurrenskraft. Och han vill helt enkelt minska världens aptit på dollar.
Bakom Trumps ekonomiska teorier står framförallt en man, Steven Miron, som är ordförande i presidentens ekonomisk-politiska råd.
A liberation day with tariffs is around the corner, and everyone will find out what those are soon enough.
Snart kommer alla få reda på vad som planeras, sa han nyligen i en intervju med CNBC, där han också sa att de som säger att tullarna kommer slå mot USA:s ekonomi har fel.
My view is that the country on which we're imposing the tariffs ultimately pays for those tariffs as opposed to having any material negative economic consequences in the United States.
Men han har också andra mer kontroversiella åsikter, som att använda tullar för att tvinga andra länders centralbanker att sälja dollar för att få ner värdet på valutan och göra det billigare att tillverka saker i USA.
Det som oroar mig framförallt vad gäller de här tankarna som är ganska kontroversiella, det är att man vill ju gå in och reglera räntemarknaden. Jag kan förstå tankarna bakom, försöka då minska sårbarheten i amerikanska statsfinanser. Men du ger det på alltså själva hjärtat i den finansiella marknaden, det vill säga dollarn som är så stor valuta och sen amerikanska räntemarknaden. Så att det här kan bli ett riktigt stökigt läge om han skulle fullfölja den politiken.
Säger Robert Bergqvist, som räknar med fortsatt osäkerhet efter Trumps tullbesked senare ikväll.
Vi kommer få en del svar idag, men jag tror att vi också går in i en ganska osäker period, för att nu öppnar ju han upp också för förhandlingar.
Reporter Hanna Malmodin. Och ett stort amerikanskt tullpaket kan slå mot svenska företag, men också EUs motåtgärder kan bli skadliga för Sverige om de utformas på fel sätt. Det säger handelsminister Benjamin Dosa.
Risken finns ju framförallt om vi från Europas sida hanterar det här på ett dåligt sätt och inför motåtgärder som driver inflation mot USA. Men det ska vi ju göra allt vad vi kan för att försöka för att det inte ska bli så.
Sent ikväll, svensk tid, så väntas Donald Trump tillkännage sitt stora tullpaket på varor från andra länder. Förutom bilar så har Trump nämnt datachips, läkemedel och timmer. Tanken är att dra in mer pengar till den amerikanska statskassan och få fler företag att lägga sin produktion i USA. Men det kan snarare drabba amerikanska konsumenter, säger Benjamin Dosa.
Det här kommer påverka konjunkturen på ett negativt sätt, men de som kommer vara de största förlorarna på det här, det är USAs konsumenter. Så att jag tror att de här inflationsdrivande effekterna kommer vi framför allt se på andra sidan Atlanten.
Men frågan är också hur EUs eventuella mottullar kan drabba ett litet exportberoende land som Sverige. Unionen har tagit fram en lista på tänkbara amerikanska produkter. Flera av dem är viktiga som insatsvaror i svensk industri, säger Benjamin Dosa.
Till exempel kaolin, en lermineral som används i svensk färgproduktion, kosmetika, läkemedel, pappersmassa. Så där skickade vi in och försöker få bort den på den bruttolistan.
Men vad ser du för risker att det här skulle kunna leda till på samhällsnivå då, för svenskarna och Sveriges ekonomi?
Nej, men risken är ju att den återhämtning, ekonomiska återhämtning som vi är mitt inne i just nu, att den fördröjs, att den kanske går långsammare.
Reportrar Mattias Pleijel och Pia Fridén. USA har redan infört höga tullar mot bland annat Kina, världens andra största ekonomi. Moa Kärnstrand, vår Kina-korrespondent. Hur har de tullarna slagit mot den kinesiska ekonomin hittills?
Ja, det är lite tidigt att säga nu hur illa det har blivit med den kinesiska ekonomin. Men med tanke på hur exportberoende Kina är, så kan man ju utgå från att det kommer att bli kännbart. Särskilt då om Trump fortsätter att höja tullarna och om de ligger kvar under en längre tid. För att den kinesiska ekonomin går ju heller inte särskilt bra. Kina får inte igång den inhemska konsumtionen. Men det som skulle kunna bli en ordentlig huvudvärk för Peking, det är om Trump till exempel väljer att införa tullar på alla varor med kinesiska komponenter till exempel. Eller om man inför tullar på Vietnam, som är en av Kinas viktigaste så att säga bakdörrar för att komma runt de här tullarna.
Hur har då den kinesiska regimen svarat hittills på de här tullarna?
Ja, Peking har svarat med att fördöma tullarna, givetvis sagt att USA använder tullarna som ett geopolitiskt vapen. Men samtidigt så har Peking själva infört mottullar på amerikanska jordbruksprodukter bland annat, och kol och naturgas och vissa sorters bilar. Men det här är inte alls i de omfattande mängd som USAs tullar är. Och idag så ska man ha satt också restriktioner på hur kinesiska företag får investera i USA enligt uppgifter till tidningen Bloomberg.
Så utifrån vad vi vet nu, hur ser risken ut för ett större handelskrig?
Ja, det lär vi väl få se idag kanske. Men jag tycker att man på sätt och vis redan kan kalla det här för ett handelskrig, för att det har varit fram och tillbaka. Men det som är lite anmärkningsvärt just nu, det är ju att Peking ändå ligger så pass lågt och har gjort det ända sedan Trump införde de här tullarna. Och man kan ju misstänka att det handlar om att de gärna vill se en förhandling med Donald Trump. Och det har ju Trump också öppnat för, och det pratas nu om att Kinas president Xi Jinping ska träffa Donald Trump, kanske redan nu i maj. Så det blir väl kanske nästa steg efter det som vi kommer se senare idag.
Säger vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Några siffror från börserna. Stockholmsbörsen har hittills idag backat med 1,9%. Londonbörsen ligger på minus 0,8%. Frankfurt minus 1%. Dollarn kostar 9 kronor och 99 öre. Euron handlas för 10,78. Den amerikanske presidenten Trumps plan att ge USA kontroll över Panamakanalen kan slå fel när Kina lägger hinder i vägen för en stor affär. Ett Hongkongbolag som vill sälja sina två hamnar vid Panamakanalen till ett amerikanskt bolag utsätts nu för press från kinesiska myndigheter.
Flera tecken tyder på att Hongkongföretaget CK Hutchison, som äger ett 40-tal hamnar världen över, har sprungit in i den kinesiska byråkratiska muren. Hongkongföretaget hann knappt berätta om sin plan att sälja sina hamnar till amerikanska BlackRock innan Peking reagerade. Bland hamnarna som företaget hoppas sälja finns nämligen två som ligger på ömse sidor om Panamakanalen, som Donald Trump sagt att USA ska ta kontroll över. Det gör hamnaffären till en öppen strid mellan USA och Kina. Idag skulle det ha kommit viktiga besked i affären, men istället är det tyst. Peking har meddelat att affären ska myndighetsgranskas för att reda ut hur en försäljning kan påverka konkurrensen. Kommunistpartiet har också gjort sin vilja känd genom att kinesiska myndigheter återpublicerat kinesiska tidningsskriverier mot Hutchison, som beskylls för att vara illojalt mot Kina, ett land där även privata företag väntas följa kommunistpartiets instruktioner. Affären som hade kunnat ge USA mer kontroll över två av Panamakanalens hamnar ser alltså inte ut att gå Donald Trumps väg. Peking har under Xi Jinping riktat in sig på att ge Kina kontroll över hamnar och annan viktig infrastruktur i världshandeln. För Xi Jinping skulle det vara magstarkt att tvingas se både Panamahamnarna och flera hamnar i länder som Kina samarbetar med gå över i amerikansk ägo. Först efter sommaren går den formella tidsfristen för att ordna affären ut. Och Hutchison-affären kan bli ett sanningens ögonblick för hur långt kommunistpartiet är berett att gå för att utnyttja kinesiska privata företag till att strida utomlands för Xi Jinpings globala stormaktsdröm. Det är värt att notera att CK Hutchison även driver Stockholms hamnar.
Rapporterar vår Kina-reporter Hanna Salberg. Från och med idag krävs det ett inresetillstånd, ett så kallat ETA, om man ska resa till Storbritannien och är EU-medborgare. Det gäller även svenskar. Det nya tillståndet kostar 10 pund, runt 130 kronor, att ansöka om och görs antingen i en app eller på nätet. Det är fortfarande många svenskar som genom tillfälliga undantag inte behöver amortera på sina bolån. Och trots att boräntorna sjunkit har många hushåll det fortfarande tufft. Daniel Barr är generaldirektör på Finansinspektionen.
Vi kan konstatera att fortsatt så är ju hushållen högt pressade. Både av höga räntor och hög inflation. Osäkerheten är ju väldigt stor just nu var det hela ska ta vägen, både när det gäller räntor och inflation.
Ja, trots att räntorna under 2024 sjönk så har en del hushåll det tufft att klara alla kostnader, visar den årliga bolånerapporten från Finansinspektionen. Ett tecken är att det fortfarande är många hushåll som får tillfälliga undantag från att behöva amortera på sina bolån. Det har hela tiden varit möjligt att få undantag, men det har krävts särskilda skäl. I september 2022 uppmanade Finansinspektionen Ekot hushåll att ringa sin bank.
Det är ett sätt för att hjälpa hushåll genom tillfälliga problem, att man slipper amortera under ett tag. Och det här är ett läge med tillfälliga problem förhoppningsvis. Och då har man problem som enskilt hushåll, då ska man gå och prata med banken. Vi tycker det är bra om folk utnyttjar det.
Sa Henrik Bracconier som var chefsekonom då. Samma dag blev flera banker nerringda. Och antalet personer som fick undantag från amortering rusade i höjden under hösten och höll i sig så under hela 2023. Totalt 33 000 svenskar fick undantag då. Under 2024 har det minskat lite grann men ligger fortsatt på en mycket högre nivå än tidigare år, konstaterar Henrik Larsson som är senioranalytiker på Finansinspektionen.
Det är fortfarande relativt många hushåll som får undantag från amorteringskrav och det är högre än vad det har varit länge tillbaka i tiden. Det är viktigt att den här möjligheten finns.
Bolånerapporten som presenterades idag visar också att 8 av 10 svenskar valde rörlig ränta på sina nya bolån under förra året. Daniel Barr igen.
Då var förväntningarna väldigt stora på att det skulle bli fortsatta räntesänkningar.
Men nu när boräntorna istället har börjat stiga ger Finansinspektionens generaldirektör följande råd.
Vårt råd till hushållen är väl att om man har låga marginaler så bör man ju fundera på om det är läge att binda räntan. Det är någon form av försäkring.
Reporter Olof Winblad. En 17-åring döms till fängelse i 8 år och 11 månader för mordet på en 16-åring i Bagarmossen i södra Stockholm i somras, rapporterar P4 Stockholm. 16-åringen sköts ihjäl med flera skott. En 15-åring döms också till sluten ungdomsvård i 2 år och 3 månader. Skådespelaren Val Kilmer är död. Han avled igår i sviterna av en lunginflammation, rapporterar New York Times. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl minns honom.
You're everyone's problem. That's because every time you go up in the air you're unsafe.
Jag ser 2 gröna ögon och en plutande mun framför mig. Det känns på något sätt som att Val Kilmer nästan alltid var bakåtlutad, svåråtkomlig med något lite galet där bakom. Det är ingen slump att han också fick spela superkarismatiska figurer som Jim Morrison eller Elvis. Men det är den där kyliga blicken jag kommer minnas mest.
I'm sorry about Goose.
Han var en filmstjärna med stort F. Hans roll som Iceman i Top Gun är ett bra exempel på hans svala, ibland aggressiva stil. Där blir han en absolut nödvändig kontrast mot Tom Cruise crazy kille. Han var lika kylig men mer nedtonad i sin största filmroll någonsin som Batman i Batman Forever.
Just like my parents. It's happening again.
Så även om han var utbildad vid Juilliard och tog sin talang på djupaste allvar var han inte rädd för de mer publikfriande sammanhangen. Han har beskrivits som otroligt svår att jobba med under delar av karriären. Under den kaotiska inspelningen av The Island of Dr. Moreau fick Kilmer stångas med en annan krånglig skådis, Marlon Brando. Val Kilmer vägrade komma ut ur sin trailer om inte Brando kom ut ur sin först, och Brando vägrade komma ut ur sin om inte Kilmer kom ut ur sin först. För den som annars vill komma riktigt nära Val Kilmer som människa rekommenderas den fina dokumentären Val från 2021. Där tar livet och karriären form genom hans egna hemmafilmer. Den är både rolig men också rörande, framförallt när man får ta in hur strupcancern berövade honom hans röst.
It's a story about my life. But it's also not my life.
Val Kilmer blev 65 år gammal.
Och sist där hörde vi Kulturradions filmkritiker Joakim Silverdahl. Nu är det tid för Radiosporten, idag med William Valdetoft.
2 tonåringar döms för förberedelse till mord på en herrallsvensk fotbollsspelare. 15-åringen döms även för medhjälp till mord i ett annat fall och får sluten ungdomsvård i drygt 2 år samt böter. 17-åringen döms förutom för förberedelse till mord även för mord, grovt vapenbrott och misshandel till fängelse i knappt 9 år och att betala 100 000 kronor i böter till spelaren som är målsägande. Spelaren som tillhör Degerfors döms för ringa misshandel för att ha slagit 15-åringen med en, enligt spelaren, lätt örfil men nekar till brott. Degerfors har också gått ut med en skrivelse på den egna hemsidan där man tar avstånd från all kriminell verksamhet och skriver att man hanterat ärendet internt men även att spelaren har klubbens fulla stöd. Nu innebandy, för Rönnbys tränare Andreas Lundmark har anmälts efter sms han skickat till motståndarlagets Kalmarsunds stjärna Moa Köpp efter den senaste kvartsfinalen lagen emellan.
I affekt skriver jag väl ett sms till Moa då, där jag tycker att skärper. Vi kan spela hårt och fult och tufft, men inte springa och spotta på varandra. Det är inte okej. Okay. Inga namn, men ändå vet ju Moa vem det handlar om. Det var dumt av mig att skriva precis det jag nyss sa. Men jag tycker inte att det är så allvarligt. Så. Och vill de anmäla så vill de ju bråka. Det är deras chans att vinna mot oss.
Så sa alltså Lundmark som under 8 år var förbundskapten i det svenska damlandslaget.
Radiosportens William Valdetoft. Vi har en rättelse. Tidigare idag sa vi att de fall som kopplas till internetrörelsen 764 och No Lives Matter, där 2 unga pojkar filmat och publicerat oprovocerade knivattacker, är de första som ska prövas i domstol. Rätt ska vara att förra året dömdes en pojke för att bland annat ha uppmanat till självmord kopplat till 764. De kommande rättsprocesserna är de första domstolsprövningarna om knivdåd kopplade till rörelsen. Lunchekot idag med huvudnyhet att regeringen satsar 500 miljoner kronor ur vårändringsbudgeten på specialistpsykiatrin. Producent var Katarina Höj i nyhetsstudion Alexander Ceylon-Lund. Nu är det tid för SMHI.
God eftermiddag. På SMHI finns Angelica Lundberg. De närmsta dagarna ligger ett högtryck över södra Skandinavien och ger mest soligt väder i södra Sverige. Idag och imorgon även riktigt höga vårtemperaturer och på de flesta platser är gräsbrandsrisken stor eller mycket stor. För norra Sverige varierar molnigheten och ett par lågtryck passerar nordligaste Skandinavien. Imorgon väntas rejält blåsigt i hela norra Sverige och både gul och orange varning finns utfärdad för fjällen och stora delar av norra Norrlands inland. Lågtrycket imorgon för även med sig betydligt kallare luft norrifrån och under veckoslutet väntas betydligt lägre dagstemperatur i hela landet. Prognos fram till imorgon kväll. Hela Götaland, både idag och imorgon soligt och vårvarmt med dagstemperatur mellan 13 och 18 grader. I kväll och i natt klart väder, i natt 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. Svag växlande vind, imorgon tilltagande västlig vind. Hela Svealand, vidare under dagen och imorgon mest soligt väder. Tidvis kan tätare molnslöjor förekomma och delvis skymma solen. Dagstemperatur 13-18 grader, i Dalafjällen omkring 10. I kväll och i natt mest klart väder och i natt omkring 0 grader, i Dalafjällen lokalt ner mot minus 5. Svag västlig vind som tilltar något i morgon. Södra Norrlands kust och inland, över Medelpad, Ångermanland och norra Jämtland, uppklarning söderifrån, annars soligt. I kväll och i natt mest klart väder, i natt omkring 0 grader. Imorgon först soligt men under dagen tätnar molnen från nordväst. På dagen 5-10 grader, i Hälsingland och Gästrikland 12-17 grader. Ursäkta, västlig eller nordvästlig vind, imorgon blåsigt med upp till hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter, uppklarning söderifrån med sol. I kväll och i natt allmänt mest klart väder. Imorgon mulnande västerifrån och i Jämtlandsfjällen kan byar av regn eller snö förekomma. Temperatur natt som dag omkring 0 grader, lokalt ner mot minus 5. Västlig vind, imorgon på Kalfjället mycket hård vind. Norra Norrlands kust och inland, mycket moln men på en del platser soliga stunder. I kväll minskad molnighet söderifrån, i natt klart till halvklart och omkring 0 grader. Imorgon mulnande västerifrån och på dagen 0-5 grader. I kustlandskapen plats för lite sol och här 5-10 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Imorgon blåsigare med mycket hårda vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter, molnigt med byar av regn eller snö. I kväll uppklarnande söderifrån, men sent i natt åter mulnande västerifrån, följt av snöbyar. I natt minus 3 till plus 3 grader, imorgon kallare 0 till 5 minusgrader och både vinden och intensiteten på snöbyarna tilltar. Det väntas alltså besvärligt väder, vi har en västlig vind, på Kalfjället tidvis mycket hård vind eller imorgon upp till storm. Så över till en sjöprognos och siktsammanfattning. På samtliga farvatten mest god sikt. Kulingvarning finns utfärdad på Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak och Vänern växlande 1-5 meter per sekund. I natt sydväst och något ökande. Imorgon på Skagerrak 5-10. Kattegat växlande 1-5. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst och något ökande. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring ost 2-7, tidvis växlande. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön omkring nord 2-7, i natt på mellersta Östersjön vridande väst, i morgon eftermiddag allmänt väst eller sydväst. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet omkring väst 2-7, i morgon eftermiddag 5-10. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken väst eller sydväst 3-8, i natt något ökande. I morgon eftermiddag 8-13, på Bottenviken upp till kuling 15 meter per sekund. Temperaturuppgifter: klockan 12 hade Stockholm 17 grader, Göteborg 16, Malmö Sturup 14, Karlskrona 12, Kalmar 15, Visby 9, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 16, Karlstad 14, Gävle 18, Mora 10, Sundsvall 16, Östersund 10, Umeå 12, Vilhelmina 8, Luleå 10 och Kiruna 4 grader. Nattens lägsta temperatur i landet blev det i Horn med 5 minusgrader. God eftermiddag.
P1, Sveriges Radio.
Det här är P1 Kultur. Jag heter Lisa Bergström. Journalistik är inte ett brott, inte i något land. Det skrev journalisten Joakim Medin på en lapp inifrån det turkiska säkerhetsfängelset i Silivri, där han är fängslad. Bilden av meddelandet publicerades och delades av ETC:s chefredaktör Andreas Gustafsson igår. Journalisten Joakim Medin greps i torsdags när han anlände till Turkiet, där han skulle bevaka protesterna i landet efter gripandet av Istanbuls borgmästare Imamoglu, som är en populär politiker och som nu också är presidentkandidat inför valet 2028 och alltså en utmanare till makten. Och enligt besked från Turkiets presidentkansli så anklagas Joakim Medin formellt för att vara medlem i en terrorstämplad organisation och för att ha förolämpat president Erdogan. Hej Samar Hadros.
Hallå.
Sveriges Radios utrikeskorrespondent på plats i Istanbul. Vet vi idag något mer om anklagelserna?
Inte mycket mer, för det har inte riktats något formellt anklagelse mot Joakim Medin. Det vi vet om anklagelsen är eller kommer från arresteringsorden som hade utfärdats mot Medin redan i januari 2023. Där anklagas han för att ha, som du sa, förolämpat presidenten, för att vara medlem i en terrororganisation och för att ha spridit terrorpropaganda, som det heter i det här, den här orden, liksom arresteringsorden. Och enligt advokaterna som har, eller är insatta i fallet, så är formuleringarna av anklagelserna i arresteringsorden väldigt vaga och otydliga. I till exempel anklagelsen om att ha förolämpat presidenten, ja, där hänvisar man till en anti-NATO-demonstration som hölls i Stockholm i januari 2023, där en aktivistgrupp hängde en docka föreställande president Erdogan upp och ner framför stadshuset. Och så står det att Joakim och 14 andra personer ska ha organiserat den här demonstrationen, rapporterat om den till pressen eller varit i kontakt med demonstrationen. Och ja, som du hör, det är väldigt stor skillnad på att organisera och rapportera om en demonstration.
Ja, vad är den senaste informationen då som du har fått om Joakim Medin?
Ja, igår så fick Medin det första advokatbesöket sen han förflyttades till högsäkerhetsfängelset Marmara-fängelset utanför Istanbul, som tidigare hette Silivri. Och för första gången så kunde Joakim, som du också nämnde inledningsvis, att skicka en kort hälsning på svenska, där det står att journalistik är inte ett brott, inte i något land. Och enligt advokaten som träffade honom så mår han bra efter omständigheterna, har en lite större cell än den han hade i Maltepe-fängelset där han var tidigare innan han flyttades, och vakten är trevligare, berättade den här advokaten till Dagens ETC, som är Medins arbetsgivare.
Men vad berättas i turkisk press då kring gripandet av den svenska journalisten Joakim Medin?
För det mesta så är det oppositionella medier som skriver om Medin. Och det är ju raka nyheter kan man säga om själva gripandet. Men också om reaktionerna i Sverige. Sen ser jag att rapporteringen har avtagit lite. Jag har inte sett någon uppdatering sen 3 dagar tillbaka. Mm. När Joakim då flyttades till det här Marmara eller Silivri fängelset.
Men har du fått någon uppfattning om hur journalistkollegor på plats reagerar på gripandet? Alltså, finns det någon sån reaktion?
Ja, jag har diskuterat det här med journalister och folk säger ja, vi är förvånade men ändå inte. Det här är vad vi liksom får leva med som journalister här. Och är inte ett dugg förvånade över att åklagarmyndigheten riktar terroranklagelser mot en journalist och säger att det är vanligt att journalister blir anklagade för att sprida terrorpropaganda eller vara själv liksom involverade i terrorism. Mm. Och man har också man skriver, men säger samtidigt just där vi lyfter fram den här frågan, är det för att Joakim har lyft liksom skrivit om den kurdiska frågan? Och då var det en journalist som sa till mig att ja, men även regeringsvänliga journalister har träffat högt uppsatta personligheter inom den kurdiska ledningen, PKK eller PYG i Syrien. Men då är det okej. Det är väldigt godtyckligt det här, berättar många journalister till mig.
Mm. Du, Samar Hadros, du blev ju själv instängd i kommunhuset för 2 veckor sedan när demonstrationen bröt ut efter gripandet av borgmästaren Imamoglu. Han är ju också presidentkandidat nu, som vi sa. Hur skulle du säga att stämningen är nu i Istanbul? Vad är det för läge?
Ja, folk eller de som demonstrerar och stödjer Imamoglu är väldigt bestämda att fortsätta. Nu är det inte demonstrationer varje dag så som det var första veckan. Man har bestämt sig för att på onsdagar demonstrera, det är onsdag idag, i Istanbul, och på söndagar så ska man demonstrera på i olika delar av landet. Men folk är irriterade, känner vrede, inte minst de unga studenterna, och trots att det råder demonstrationsförbud så går studenterna ut och demonstrerar. Och idag, de försöker med alla medel att påverka regeringens beslut om att hålla Imamoglu instängd. Och det är ju, idag så har de utlyst att köpförbud, att folk ska inte köpa på hela dagen och försöka påverka ekonomin på det här viset. Och sen har man CHP, oppositionspartiet, har också utlyst en lista, liksom kommit ut med en lista på olika företag som man tänkte bojkotta, som är regeringsvänliga och som inte stödjer demonstrationerna. Så man försöker med alla medel, med demonstrationer och med ekonomiska påtryckningar kan man säga.
Tack, Samar Hadros, korrespondent i Istanbul. Vi har också Bitte Hammargren här i studion. Hej!
Hej!
Journalist, senior, medarbetare vid Utrikespolitiska institutet med säkerhets- och geopolitik i Turkiet, som ett av dina expertområden. Och du har även skrivit den här boken Drama utan slut, Turkiet 100 år från 2023. Så vi är så glada att du är här för att ge oss lite historisk bakgrund till vad som faktiskt händer nu. Min första fråga till dig, Bitte, är bara, varför gör Turkiet så här? Griper en svensk journalist?
Det finns flera möjliga förklaringsmodeller. Ett kan vara att statuera exempel, sätta skräck i andra, även utländska journalister. Men det kan också vara en form av gisslandiplomati för att få ut någonting av Sverige. Och vad skulle det kunna vara? Ja. Politiska, ekonomiska lättnader gentemot Europa, EU. Jag tror, medlemskapsförhandlingar ska vi glömma, men uppgraderad tullunion eller svensk vapenhandel. Turkiet har stor vapenindustri, Sverige ska upprusta. Det kan vara något sånt.
Men har du hört talas om något liknande fall som Joakim Medins fall här?
Ja, det finns ju rader av utländska journalister eller journalister med dubbla medborgarskap som har blivit gripna. Det som mest liknar hans fall, det är en tysk korrespondent för Die Welt som har då dubbla medborgarskap, tyskt och turkisk, Deniz Yüksel. Han blev gripen, jag tror det var 2017, och då var det också terroristanklagelse mot honom. Det är standard i Turkiet. Han satt i utan att åtal var väckt, så att han inspärrade i ett år. Han blev frisläppt först efter det att Angela Merkel, som var förbundskansler, la in en hög växel. Hon reste dit, hon stod på presskonferens med dåvarande premiärministern och yrkade på detta. Han släpptes ganska direkt efter detta. Han hävdade själv att det inte fanns några smutsiga affärer bakom detta. Huruvida det var så eller inte, det kan jag inte svara på just nu.
Men det var ändå högsta hönset som tog sig dit.
Absolut.
Men den journalistik som Joakim Medin då har arbetat med för tidningen ETC, vad är den, om man tar på sig Erdogan-glasögonen nu, vad är det han har rapporterat om kan vara så problematiskt att det är intressant för Turkiets president?
Han har ju bland annat intervjuat då den militära befälhavaren för det kurdledda självstyret i nordöstra Syrien, Mazlum Abdi till exempel. Men